Idag ska jag inte läsa från Bibeln. Ja, jag läser från Bibeln, men jag läser från mobilen, för jag upptäckte att jag har förberett mig en översättning och så tog jag med en annan översättning i väskan. Så nu jag läser ifrån Markus 12 och i vers 37. 37,5 kan jag säga, för den slutar mitt, jag börjar mitt i den 37:e versen. I min bibel står det: Jesus varnar för de skriftlärda. De kan vara lite besvärliga. Den stora folkmassan lyssnade gärna på Jesus, och i sin undervisning sade han: akta er för de skriftlärda, som njuter att gå runt i långa mantlar och bli hälsade på torget och få de främsta platserna i synagogorna och hedersplatserna vid festmåltiderna. De äter änkorna ur huset och ber långa böner för syns skull. De ska få en så strängare dom. Jesus satte sig mitt emot offerkistan och såg hur folket lade pengar i den. Många rika gav mycket. Där kom också en fattig änka och lade i två små kopparmynt ett par ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sade till dem: jag säger er sanningen, den här fattiga änkan gav mer än alla de andra som lade något i offerkistan. Alla andra gav av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt som hon hade att leva på. Amen. Fader, vi tackar dig, Herre, för ditt ord. Tack att ditt ord är sant, ditt ord är levande och verksamt. Och vi ber, helige Ande, att du gör det levande för oss idag. Amen. Ja, Jesus, han har det inte lätt. Det här är sista veckan precis innan han ska korsfästas, och han befinner sig i templet. Han attackeras gång på gång av fariseerna och skriftlärda. De försöker att ställa massa kluriga frågor för att han ska säga någonting som de kan anklaga honom för sen. Man ifrågasätter hans auktoritet, och man försöker på många sätt klura ut hur man ska kunna få någonting att anklaga honom för. Men Jesus, han varnar folket. Akta er för de skriftlärda. Det är ju inte så att det är dåligt att kunna Bibeln eller så, men frågan är hur man använder ordet. Frågan är hur man använder sina positioner. De är ledare för Guds folk. De borde vara pålitliga och värda att efterföljas, men Jesus, han varnar för dem. Deras ord hade ju egentligen auktoritet bland människorna. Och man lydde dem, man följde deras anvisningar och råd, och de gillade att bli tilltalade som rabbi eller fader eller herre. Och det står att man njuter av att gå runt i långa mantlar och bli hälsade på torget. Alltså man njöt av den här uppmärksamheten, och man hade långa vita mantlar, de här skriftlärda och fariseerna, som gjorde att de syntes och väckte en viss respekt när de kom. Alla folket kunde ju se att här kommer en skriftlärd, och sen så böjde man sig ödmjukhet eller visa respekt på alla sätt. Och många av dem, de njöt ju av den här uppmärksamheten och att vara lite särbehandlade. Och när en familj till exempel ordnade en fest, så var det ju en väldigt favör att få ha en farisé eller en skriftlärd inbjuden på festen. Det gjorde ju att den här festen blev lite mer hedersam, och i synagogerna så satt de på hedersplatsen. Nu sitter jag på hedersplatsen här längst fram, men man tyckte om det, liksom att verkligen få synas och få allas blickar på sig. Man var liksom högmodiga, man hade själviska ambitioner, och man, inte bara det, utan man bedrog folket. Det var en jakt efter bekräftelse där man ställde sig själv i centrum. Vi sjöng, både Bosse läste en psalm och Staffan sjöng att det är Gud som ska ha äran. Men här var det de som ville ha bli ärade. Man tog liksom blicken bort ifrån Gud. Man hade själviska ambitioner och en jakt efter bekräftelse. Se mig. Se vad duktig jag är. Se hur helig jag är. Hör mina fantastiska och långa och krångliga böner med alla dessa invecklade ord. Det var liksom fokus på ledarna istället för fokus på Gud. Man sökte en egen ära och man njöt av uppmärksamheten. Man ville ha hedra, man blir hedrad av människor. Det är väl ingen, det är ju inte något fel att visa respekt och uppmuntra människor, men när liksom man gör saker för att bli bekräftad istället för att dra uppmärksamheten till Gud och till korset, då är man ute på fel väg. Och så säger han att de äter änkorna ur huset. En skriftlärd kunde inte få någon lön, utan man var beroende av andras generositet. Men många av dem utnyttjade det maximalt. Så att man änkorna, de klarade sig knappt. Och de var ju nog fattiga ändå, och så skulle man också sörja för dessa respektfulla skriftlärda. Och Jesus säger att de ber för syns skull. De ville verka heligare än vad de var. Jesus undervisar ju i bergspredikan. Vi är ju inne i en fasteperiod nu innan påsken. Och där säger Jesus egentligen att be inte för att synas. Be inte som de skriftlärda. Som rabblar långa ord och långa böner och krångliga böner. Och gör inte som de skriftlärda när ni ger. Ge inte för att synas. Stöt inte basunen så alla ser vad du gör. Eller när du fastar så klä dig inte i sorgdräkt. Utan låt ingen se. Utan gör det i fördolda. För de som gör det för att bli synas, de har redan fått ut sin lön, säger Jesus. Så gör inte det du... Be inte för syns skull. Försök inte att vara heligare än du är. Utan var den du är inför Gud. Gud känner dig. Gud vet vem du är. Han säger till och med att domen blir sträng för dem. För de vilseleder människor. De tar Guds plats. Istället för att peka på Gud så pekar de, så knyter man människor till sig själv. Och det, man lägger tunga ok på människor genom sin lära och genom den praktik som man utövar på något vis. Så lägger man tunga bördor på människor istället för att vara ledare som lyfter av bördor. Så lägger man på bördor så att människorna knäcks. Och det ger ju en helt felaktig bild av en kärleksfull Gud. Man ger en bild av en Gud där man aldrig räcker till. Där man aldrig duger, för man är aldrig tillräckligt bra. Utan man måste ha hjälp av de här fantastiska skriftlärda för att komma inför Gud. Högmodet och själviskheten gör Jesus väldigt upprörd. Och sen går Jesus vidare och kommer in på kvinnornas förgård. Och anledningen till att det heter kvinnornas förgård är inte att det är bara kvinnorna som får vara där, utan kvinnorna får vara där, men de får inte komma längre, för sen kommer männens förgård och där, dit fick inte kvinnorna gå. Men på kvinnornas förgård fick både männen och kvinnorna vara, men inte hedningarna. Och här fanns det då en offerkista. Och Jesus, han är ju lite fräck, tycker jag. Han går och sätter sig och betraktar de som ska lägga i sina offer, liksom där tempelskatten och frivilliga gåvor då, och sätter han och granskar dem. Jag brukar ju försöka smussla när jag lägger och så ingen annan ska se vad jag gör. Men han sitter där och granskar. Och jag skulle bli väldigt obekväm. Jag skulle själv skulle inte kunna göra det, men han verkar inte ha något problem med att sitta där och titta. Jag undrar vad lärjungarna tänkte. Jag undrar om de skämdes över Jesus. Att han kan sitta där och titta när de lägger i sina gåvor. Har han inget, vet han inte hur. Men han gjorde i alla fall det. Mm. Och han ser att det finns många rika som gav väldigt mycket. Och under höga fanfarer och jubelrop kanske. Och de blir ju uppmärksammade av människorna för sitt givande. Men så kommer det då en fattig änka och lägger i 2 små koppar, mynt står det, 1 par ören. Det var inte mycket. Kan man ju tycka med mänskliga mått. En fattig änka är utsatt, ensam och egentligen de som tillhörde de svagaste kategorierna i det här samhället. De skriftlärda kändes igen på sina vita mantlar. Änkorna kändes igen på sina mörka plagg. Ofta av gethår, som man liksom visste det här är en änka, en fattig änka. Ingen kanske märkte henne så mycket. Man la inte så stor notis om henne. Här kommer en fattig, vi räknar inte med så mycket av henne. Hon har gjort sitt. Vi kan väl i bästa fall så kanske vi får något öra av henne. Hon fick ingen uppmärksamhet av folket. Hennes offer, hon la i 2 små koppar mynt. Men det var någonting som gjorde att Jesus, han blev helt tagen av henne. Hon hade bara 2 koppar mynt. Hon kunde ha behållit det ena. Hon kanske köpt lite mjöl och gjort, kunna baka något bröd. Men hon la i båda koppar mynten. Hon la i allt hon ägde. Hon kunde ju ha sparat 50%. Det är liksom ändå ett bra givande om man ger 50% av allt man äger. Men hon gav allt hon hade. Och ingen noterade det utom Jesus. Hennes givande, hennes handling berör hans hjärta. Och han kallar till sig lärjungarna och pekar ut henne. Och säger, den här änkan, hon gav mer än alla andra. Och då kan man ju tänka, men de gav ju rätt så mycket de där rika filurerna. Men han säger, de gav av sitt överflöd. Det påverkade inte ens deras livsstil egentligen, det de har gett. Men hon gav allt, till och med det hon hade att leva på. Hon gav allt hon hade. Hon lade ner allt inför Gud. Gud ser ju motiv. Nu handlar inte den här predikan om givande i sig, om pengar. Utan det handlar egentligen om att Gud ser våra hjärtan. Vi kanske tycker att vi inte är så mycket, vi har ju inte så mycket. Gud ser ju motivet med våra tjänade, med det vi gör, med det vi säger och så. Gud säger ju så här till profeten Samuel när han ska smörja en ny kung efter Saul. Och så kommer Eliab, den höge, den ståtlige. Och så säger Gud att honom har förkastat. För jag ser inte som människor. Människan ser det som är för ögonen. Men Herren... Människan ser det som är liksom för ögonen, men Herren ser till hjärtat. Gud ser ju på ett annat sätt. Ibland så kan man ju tycka att det är lite jobbigt, för han ser ju inte så som jag ser. För jag ser ju mycket bättre än vad han gör, och så har man liksom sina diskussioner med honom, för man tycker att, fattar du inte? Men han har ju ett helt annat sätt, ett helt annat perspektiv än vad du och jag har. Och motivet verkar vara viktigare än summan. Motivet för det vi gör är viktigare än kanske själva handlingen. Vi tycker att vi inte har så mycket att komma med. Det handlar inte om pengar. Det handlar inte, utan det handlar om hjärtat. Vi är begränsade. Vi är inte så många. Vi är inte som de här stora fantastiska stadsförsamlingarna med all möjlig verksamhet. Men vi har hjärta. Vi kanske är gamla, vi är trötta, vi är halta och vi är sjuka. Vad kan vi göra egentligen? Ja, vi kan ge av hjärtan. Vi kan tjäna Herren av våra hjärtan. Med det lilla vi har. Med det lilla vi kan göra. Vi kanske inte kan göra de här jättesatsningarna som en stor församling kan göra. Men vi kan göra något litet från vårt hjärta. Din lilla insats i Guds rike från ditt hjärta, det gör Jesus glad. Och det är ju det vi är ute efter. Vi är ute efter att betjäna Jesus. Att göra honom glad. Att göra honom stolt. Att peka på Jesus. Inte peka på oss själva. Det är inte storleken på din och min förmåga eller din och min insats som är det viktiga. Utan det är hjärtats motiv. Hjärtats kärlek. Kom ihåg vad han säger till församlingen i Efesus. Ni har förlorat den första kärleken. Ni är rik. Ni har en jättefin verksamhet. Ni är liksom stor och ni har allt det här. Men ni har förlorat den första kärleken. Men tänk en gammal änka som bara har två koppar mynt. Hon har bevarat kärleken. Hon gör det av kärleken till Gud när hon ger. Motivet. Överlåtelsen. Vad har du i handen? Hon hade två koppar mynt. Mose hade en gammal trästav när han gick där i öknen. Han hade haft den kanske ganska länge och den var sliten och den var gammal. Han tyckte inte att det var så mycket. Men du vet när Mose överlät den här staven till Gud. Vad blev det? Står det? Det kallas Guds stav. Det var samma gamla trästav. Men i Guds hand så blev det Guds stav. Och med Guds stav så kunde han föra folket ut ur Egypten. Det var samma gamla träkäpp. Och vi har kanske två kopparmynt. Vi kanske inte ens har två kopparmynt. Vi kanske har ett kopparmynt. Men i Guds hand så kan det bli någonting helt fantastiskt. När Jesus mättade 5000 människor. Vem var det som kom och hjälpte honom? Jo, det var en liten pojke som ingen räknade med. Han hade 5 bröd och 2 fiskar. En liten, liten pojke. Men han gav det glatt till Jesus. Han gav den där massäcken som mamma kanske hade gjort i ordning till honom på förmiddagen. Den gav han till Jesus. Och Jesus, vad gjorde han? Jo, han tog och gjorde någonting vettigt av det. Han fördelade. Den lilla pojkens gåva blev en välsignelse. Vad har du? Har du en kopparmynt? Eller har du en trästav? Eller några brödbitar? Har du mycket eller lite energi? Du har ett hjärta. Det är det som räknas. När Petrus och Johannes går upp till templet så kommer de till sköna porten och ser en lam man som sitter där och tigger. Vad säger de? Silver och guld har vi inte, men vad jag har, det ger jag dig. Det handlar inte om det handlar inte om oss, utan att vi får ge det vi har. Om det sen är helandets gåva eller en brödbit eller 2 koppar mynt eller en trästav. Men vad jag har, det ger jag dig. Det finns ju många exempel i Bibeln, men det jag försöker säga är att en liten tuva, vad brukar man säga, kan skärpa ett stort lass. Men en liten tuva kan också vara någonting, de små detaljerna eller de små insatserna kan ofta vara avgörande för att någonting som vi vill göra ska lyckas. Så kan en liten, liten insats från många personer göra att vårat projekt eller vad man nu lyckas. Ditt lilla bidrag i församlingen eller i en annan människas liv kan vara väldigt avgörande. Och Jesus, han sitter ju där och betraktar oss. Inte för att han vill straffa oss, utan för att han vill glädja sig. Och så säger han, se där, den där. Titta, det där är min dotter. Det där är min son. Ser du vad hon gjorde nu? Ser du vad han gjorde? Han är stolt över dig. Och det är så. Gud är stolt över oss. Oavsett om vi kommer med 1 miljon och sen så tänker en miljardär och så ger han 1 miljon. Han är ju ändå inte, det påverkar ju inte hans liv så det är jättemycket. Men om man har en begränsad energi eller begränsad ekonomi eller begränsade resurser och ger av det som är begränsat, så påverkar det ju mitt liv mycket mer. Och Jesus, han ser ju våra hjärtan. Han ser vår inställning. Han ser vad vi, att vi försöker att göra det vi kan. Vi drar vårt lilla stå till stacket. Vi är som myrstackarna. De liksom kommer med sina strån. Och så bygger man på Guds rike. Och till slut så har den här, den blir större och större. Men man är flitig. Man tar sitt lilla strå. Ett litet strå i taget. Ni har väl sett det. Kanske i alla fall på bild. Den kinesiska muren. Hur byggdes man den? Den är ju, jag vet inte hur lång den är, men den är ju oändligt lång. Hur byggde man kinesiska muren? En sten i taget. En liten sten i taget. Det kanske är stora sten. Jag har inte studerat. Men man tog ju en litet stycke i taget. Man byggde ju inte. Man liksom, hela kinesiska muren blev ju inte klar på en gång. Utan det var det lilla. Men när många kommer med en liten sten, så blir det till slut, så blir det en lång, lång mur. Och Jesus, han är ute efter våra hjärtan. Han ser våra, han ser ju vår vilja att tjäna honom. Och även om vi är begränsade i vårt sätt att tjäna, så gör det honom väldigt glad. Det gör honom väldigt stolt. Och vad säger han då när, den dagen vi får komma hem välgjort? Du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla. Du gav dina 2 koppar mynt. Du gav de här örena. Du gav den här lilla. Det som du kunde ge. Du gjorde det du kunde. Gå in i min glädje, säger jag.